omvända sig. Så han säger, vad är det för läte jag hör? Det är något som bräker. Vad är det? Det råmar och så. Vad är det jag hör? Har du kossor med dig här? Vad ska du med dem till? Han är lite finkänslig, sa han. Därför att han ville ge, tror jag, en chans åt Saul att säga, ja, det är sant, du har rätt, jag har inte gjort som Herren har befallt mig. Och jag ångrar mig. Och jag vill verkligen be Gud om förlåtelse. Och dig med. Så gjorde David när Natan kom till honom. När Natan säger de ohyggligt kraftfulla orden, du är den man, då är det ingen diskussion. Då är det inga bortförklaringar, inga undanflykter, inga lögner, inga halvsanningar, inga glidningar. Pang på rödbetan. Jag har syndat. Så skulle Saul också ha kunnat göra, men han gjorde det inte. Och Samuel gav honom den bästa möjliga chans man kan tänka sig. Istället så vidtar nu en jämmerlig utfrågning. Där Samuel i kraft av sin vetskap hela tiden pressar Saul bakåt, steg för steg. Tills Saul till sist måste säga att, som det står i 24 versen, Saul sade till Samuel, jag har syndat därmed att jag har överträtt Herrens befallning. Men vägen dit är kantad av glidningar och lögner och uppehållande försvar. Det gäller att hålla skenet uppe. Nu erkänner Saul. Och Samuel har redan dessförinnan sagt att Herren har behag till den lydnad som kommer av att man hör hans röst. Och inte till en sorts mutoffer. Som gör att man lever i orättfärdighet, kammar in stora vinster och ger Gud en viss procent av den vinsten. Det är Gud inte intresserad av. I Syraks bok kallas detta för att muta Gud. Och Gud tar inte emot mutor. Utan det Gud frågar efter, det är att vi hör hans röst och lyder. Det hade Saul inte gjort. Och det vill han i det längsta inte kännas vid. Men nu säger alltså Saul så här, att jag önskar, att jag har syndat. Och då kunde man tycka, nu var ju saken klar. Nu har han omvänt sig, nu kommer frälsningen och befrielsen och förlåtelsen och allt det här. Vi läser vidare, 24 vers. Saul sade till Samuel, jag har syndat därmed att jag har överträtt Herrens befallning och handlat emot dina ord, ty jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig så att jag får tillbe Herren. Samuel sade till Saul, jag vänder inte tillbaka med dig, ty då du har förkastat Herrens ord har Herren också förkastat dig så att du inte längre får vara kung över Israel. När nu Samuel vände sig om för att gå, fattade han i hörnet på hans mantel och den ryckte sönder. Och Samuel sa till honom, Herren har idag ryckt Israels kungarike ifrån dig och gett det åt en annan som är bättre än du. Och den härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte, ty han är inte en människa så att han skulle kunna ångra sig. Han svarade, jag har syndat, men bevisa mig dock nu den äran inför de äldste i mitt folk och inför Israel att du vänder tillbaka med mig så att jag får tillbe Herren din Gud. Då vände Samuel tillbaka och följde med Saul, och Saul tillbad Herren. Vad är det som egentligen sker i det som synes ske? Varför är Saul så angelägen om att tillbe Herren? Folk hade ju en gång sagt, är och Kis son bland profeterna. Och som sagt, något mera avancerat fromhetsväsen, det var inte hans signaturmelodi. Varför var han så ynkligt angelägen om det just där? Jag tror att det ligger i den här frasen, att kom med mig och tillbed inför de äldste i Israel. Samuel har sagt, du får inte längre vara kung. Och om Saul hade varit en person som var inställd på att följa Guds uppenbarade vilja, så skulle han sagt, jag abdikerar omedelbart. Jag ställer tronen till förfogande direkt. Jag ska bara gå ut och ge några nödiga order till herrarna så att de kan gå hem och sköta var och en sitt. Vi upplöser allt samma, så får du utse en annan kung. Det gör inte Saul. Istället säger han, kom med mig och tillbed inför de äldste i Israel. För allihopa, de hade naturligtvis börjat undra, vad ska Samuel här och göra? De visste att han var inte ute på promenad för att få lite motion. Utan de visste att när Samuel kom, då var Gud på färd. Han kom med något bud ifrån Herren. Och Saul visste att om bara Samuel gick sin väg, så skulle alla kasta sig över honom och fråga, vad skulle han här och göra? Och han skulle inte kunna hitta på något bra svar. Men kom nu, så ser allting ut som det var okej mellan dig och mig. Så ser det ut som om du bara kom för att gratulera oss till segern. Nu ska vi tillbedja inför det äldste Israel. Inte inför Gud, utan inför det äldste Israel. Halleluja. Du förstår, det var inte mycket till botfärdighet det här. Jag brukar i all själavård göra en sträng åtskillnad med det jag kallar för en bekännelse och det jag kallar för ett medgivande. När David bekände sin synd, som han sen gjorde i den 51:a psalmen, så var det en bekännelse. Men när Saul sade, jag har syndat, så var det ett medgivande. Han ville egentligen hela tiden leva kvar i sin synd. Därför hans synd, det var hans konungsliga självsvåld. Hans önskan att härska lite efter eget huvud och efter eget gottfinnande. Och det har han inte övergivit, fastän han håller med Samuel om att han har syndat. Han sitter kvar på tronen och han önskar att Samuel ska gå ut och tillbedja tillsammans med honom inför det äldste Israel. Detta är bakgrunden till 16 kapitlets 14 vers. Men sedan Herrens ande hade vikit ifrån Saul plågades han av en ond ande från Herren. Och vad heter denne onde ande från Herren? När vi sedan följer Saul vidare i hans utövande av kungaämbetet. När David dyker upp vid hans hov och folket börjar sjunga att Saul har slagit sina 1000 men David har slagit sina 10 000. Då börjar den onda anden att operera. Den heter maktlystnad, misstänksamhet. Maktlystnad och misstänksamhet. Och det var vad Saul levde i ända till sin död. Upprepade gånger försökte han döda David. Han hade inte en tanke på omvändelse. Han var bunden i det som hade varit hans köttsbegärelse. Fram till den dagen då han övertalar, mot bättre vetande, övertalar Samuel att gå med och tillbedja inför det äldste Israel. Och Herrens ande viker ifrån Saul, och det kommer istället en ond ande från Herren. Jag tror att det vi har gått igenom nu ger oss en grund att stå på för det praktiska, konkreta handlandet. Och det är en grund som fungerar i en rad olika hänseenden. För det första så löser det oss ifrån ett stort stycke vankelmod. Många kristna människor som börjar engagera sig i lidande personers bundenhet. De vacklar som åsnan mellan två hötappar. Och frågar sig, är detta sjukdom eller är det möjligen en andemakt? Och om de iakttar ett klart moment av synd i personens liv, så säger de, är detta köttet eller är det en andemakt? Och då vill jag få ge följande enkla tumregel. Jag tror nämligen alltid att det är en andemakt inblandad. Därför att om det inte var det, så skulle personen inte vara bunden och då skulle han inte ha problem av det hela. Köttets begärelser är någonting som vi ska kunna överge i våra liv. Men ett andligt tvång övergår vår kapacitet. Så när du konfronteras med en människa som lider i en tvångssituation som han inte på något sätt råder över, då behöver du inte hålla på och undra, är detta en andemakt eller inte? Därför att vi ser att detta är alltså Guds normala sätt att föra oss till omvändelse genom att prisge oss. Inte bara till vår egen begärelse, utan så att andemakten så att säga kan flytta in och ta sin boning i min begärelse. Och förstärka den och göra den till ett tvång där det förut var en lockelse. Okej, du behöver inte hålla på och undra. Är detta en andemakt eller inte? Det gör de flesta. Och jag har hört alla möjliga olika synsätt och resonemanger när det gäller de här frågorna. Och ofta så går man efter hur bizarra symptom personen företer. Så en människa som bara är vanligt hederligt bitter, så där som väldigt många besvikna människor är. Det tycker man inte är så märkvärdigt. Det är säkert ingen andemakt, utan det är bara bitterhet. Men sen så har man kanske någon som jag vet inte, har något helknasigt tvång i sitt liv som ingen annan har haft för och ingen kanske kommer att ha sedan heller. Och då börjar Guds folk att säga, jag undrar om det möjligen kan vara en andemakt. Ja, det är säkert, men bitterheten är också en andemakt. Låt vara att det är en vanlig andemakt, så behöver vi ju inte bekymra oss över det, utan det är en andemakt i bägge fall. Då vet vi det. Och behöver inte vara så förtvivlat bekymrad för vilket det är. Men det andra som vi också lär oss ur det här synsättet är det allra viktigaste. Nämligen att det normala är inte att en andemakt ska drivas ut. Kommer du inte ihåg något annat ifrån den här dagen, så kom ihåg det er istället. Därför att de här erfarenheterna som Derek Prince och Don Bersham och många andra gjorde runt 1970, de första åren in på 70-talet, har fått många att tro det här, att har man väl beslutat sig för att ja, jo, men det är nog en andemakt det här som vi kämpar mot, då är det som om det var en förklaring till vad man sen oundvikligen måste göra. Då saken biff, den andemakten måste kastas ut genom exorcism eller andeutdrivning. Och då måste man trumma ihop en stor skara förebedjare och en 4-5 starka karar ifall personen skulle bli våldsam, och sen så går man till storms mot det här. Men då vill jag säga så här. Om vi nu utgår ifrån att en prisgivning till ett inflytande, ett tvång ifrån ondskans andemakter, det har alltid funnits, men befrielsetjänst har inte alltid funnits. Och det har här fungerat bra ändå. Människor har blivit fria från alla möjliga tvång utan andeutdrivning. Hur har det gått till då? Jo, det går så till att man bekänner sin synd och ångrar den. Och det är någonting som på ett gammalt fint språk kallas för krosselse. Och det är en mycket viktig term i det här sammanhanget, för krosselse. Och jag tycker att den kan inte illustreras bättre, den här termen, än jämförelsen mellan David när Nathan kommer och talar om hans synd. Den jämförelsen med kung Saul när Samuel kommer och talar om hans synd. När väl David vet att han är avslöjad, så tar han det som en stor lättnad. Och han tömmer ur sig alltihopa. Han smusslar inte med. Han gömmer inte undan. Hans syndabekännelse är ingenting som han går in i en hemlig kammare och framsäger och hoppas att ingen ska höra det. Vi har den kvar än idag. Han var förkrossad. Han var uppfylld av en enda fråga. Gud, vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Hur ska jag bli fri? Hur ska jag kunna få förlåtelse? Du är rättfärdig och jag är orättfärdig. Men Saul, han körde med bortförklaringar. Välsignad var du av Herren. Jag har utfört Herrens befall. Och det är ju så med synden i våra liv. Vi har en fantastisk, oanad kapacitet att bortförklara den. Och även om vi kan inse att ja, den finns där, och jag kan väl också erkänna det och hålla med om det. Men om jag ändå har kvar min önskan att släta över den, min önskan att bortförklara den, då blir jag inte fri. Vi ska gå till Matteus 12 kapitel. Därför att jag tror så här. Att när jag i min kötsliga gestalt tillåter mig att leva i begärelse, det som då sker är att en andmakt flyttar in i den begärelsen och förstärker den så att säga inifrån. Hur ska jag bli av med andmakten? Jo, om jag krossar begärelsen så blir andmakten hemlös och väljer i regel att gå utan anmaning. Han tycker inte det är skoj längre. Han har inget där att göra. Matteus 12 kapitel, vers 43. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på, men hittar ingen. Då säger den: jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det ledigt och städat och snyggt, går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början, så ska det också gå för detta onda släkt. Jesus talar om ett hus till andemakten. Jag tror det är alldeles livsviktigt att vi förstår vad det huset är för någonting. Det är inte personen, gubben, som så att säga hade eller har andemakten i sitt liv. Jag tror att huset är den kötsliga begärelsen. Andemakten kommer tillbaka och säger att ja, men personen lever ju samma begärelse som förut. Jippi, då flyttar jag in igen. Och jag kan göra det utan att möta något motstånd. Och jag kan ta 7 stycken till med mig. Det har jag rätt att göra. Och det viktiga är alltså att slå sönder huset. Och det gör man genom att ångra. Bekännelse. Och omvändelse. Förkrosselse. Förkrosselse, det är faktiskt när huset krossas sönder. Därför att sanningen lyser in i människans liv. Vi går till Johannes 8 kapitel. Och börjar läsa den 30 versen. När han sa detta kom många till tro på honom. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Jesus talar här till nyomvända. De har bara varit kristna i 2-3 minuter när Jesus börjar tala om befrielsetjänst med dem. Det är ganska hisnande. Det är det vi spar till sist. Men Jesus börjar. Men han säger inte: okej, nu har ni blivit friska, nu har ni blivit kristna här, då ska jag driva ut alla onda andar. Ställ er nu på rad här så ska jag lägga händerna på er och befalla här. Över otukt och orenhet och maktlystnad och vad det kan vara mera. Nu ska jag driva ut hela köret här. Nej, så säger inte Jesus. Han säger något helt annat. Förbli i mitt ord. Låt mitt ords sanning genomlysa er själva. Då kommer ni för det första att förstå sanningen. Och det kommer att göra er fria. Ja, men vi är ju redan fria, så. Vi är ju maximalt fria. Jesus svarar: var och en som gör synd, han är slav under synd. Han har ingen valmöjlighet. Han är förslavad under en annans vilja. Och det första som ska ske i era liv nu när ni är nyomvända, för att resten av kristenlivet ska fungera, det är att alla främmande viljor måste rensas ut. Annars kommer ni att halta på båda benen hela ert kristna liv igen. Det kommer aldrig bli någon fason på det här. Och det är lika gott att vi kör igång med det direkt. Nu minns vi hur det gick. De ville inte vara med på det här. Utan det slutade med att de började plocka upp stenar för att kasta på Jesus. Och det är bara det bevisar ju att de inte var fria. Att ondskan fanns kvar. Som en makt. Som en vilja i deras liv. Men det Jesus talar om, det är den ordinarie vägen för befrielse. Att sanningen får lysa in i mitt liv. Och det är en sanning som bara i begränsad utsträckning kan förkunnas ifrån en talarstol. Ibland måste den sanningen liksom få växa fram i ett själavårdssamtal. För att man varligt och försiktigt, kärleksfullt men ändå fast och bestämt måste hjälpa den enskilda människan att se på vilka punkter i sitt liv han hade en valmöjlighet och valde att lägga Guds uppenbarade vilja på hyllan. Därför att de punkterna i en människas liv är de ödesdigra punkterna. Det är de som öppnar människan för ett främmande inflytande. Och det där är någonting man inte ser i sitt eget liv många gånger. Det är mycket lättare att se flisan i broderns ögon och se bjälkar och plankstumpar och plywoodskivor i sina egna ögon. Och det tror jag är själavårdens uppgift. Att hjälpa den människa som vill bli fri att se på vad sätt han har öppnat sig. Att se på vad sätt han har, kan ha ett hus i sitt liv.
Vänd kassetten. Fortsättning på andra.
Och det är mycket, mycket effektivare och mycket lättare att spränga hus i luften än att kasta ut demoner. Men det som sker när jag spränger huset, det är att demonen försvinner. Nu finns det kristna bröder och systrar emellan. En väldig massa diskussioner om var det här huset sitter någonstans. Därför att det har kommit in en väldigt ödesdiger tankelucka i många sätt att se på de här problemen. Man säger så här, ja, en ond ande, om den kommer in i mitt liv, var sätter den sig då någonstans? Jo, den sätter sig naturligtvis i min ande, säger människor. Det låter väl rimligt. Anden sitter i anden, det kaka söker maka. Och då uppstår en mycket förvirrande situation som är mycket vanlig och som har ställt till väldigt mycket trassel. Och det är det här att det kan, man stöter ibland på fina, vänliga och på många sätt helgade kristna människor som kanske har genomgått ett andens dop, som lever med andliga nådegåvor och där man kan se mycket av andens frukt i den människans liv. Men så finns det ett tvång. Tvång till otukt, girighet, vredesutbrott, vad det nu kan vara, bitterhet. Och personen i fråga har kämpat en ojämn och förtvivlad kamp och klarar inte upp det och söker hjälp. Många sådana personer som jag har träffat börjar en själavårdskontakt med att liksom sucka ur sig sin stora förvirring. Vad är det för ett tungotal jag har? Jag är ju övertygad om att det här tvånget är av andlig natur. Men vad är det för tungotal jag har? Vad är det för nådegåvor jag utövar? Är det demoniskt alltihopa? Kan den heliga ande bo i mig tillsammans med en ond ande, eller kan det inte? Det är viktigt att vi vet var det här huset sitter. Och själva det här betraktelsesättet, att huset som sådant är ett köttets begärelse, talar om för oss att den onda anden bor inte i min ande utan i min kötsliga natur. Anden bor, den heliga ande bor i min ande, Du kan tänka dig ett hus i tre våningar. På översta våningen med fönster mot himlen, där bor Herren. Det är anden det. Så har vi själen. Där bor jag själv, så att säga. Och sen så har jag längst ner i huset en källarvåning med lite mögel och lite fukt och lite spindelväv och lite råttor och så här. Där bor ondskans andemakt. Det funkar så. Och jag kan tala om för er att med denna bild har jag tröstat många kristna människor. Därför att då får man plötsligt en överblick över vad det hela går ut på. Och då kan man frimodigt sträcka sig efter befrielsen i form av att vi tillsammans börjar titta efter vad är det nu för hus det här tvånget bor i. Låt oss spränga det huset i luften. Och så har man gjort det. Vi har fått se människor bli psykiskt helade och fysiskt helade när vi har gjort det. Och vi ska gå till Romarbrevet 7 kapitel. I det 6:e kapitlet i Romarbrevet så talar Paulus om dopet. I det 5:e kapitlet säger han att vi har fått frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, säger han. Nu är allting okej mellan Gud och mig, och skulle blixten slå ner i huvudet på mig när jag är i 5:e kapitlet, så kommer jag till Herren därför att vi har frid med varandra, det vill säga jag har frid med Gud. Men så säger Paulus i det 6:e kapitlet, antagligen slår inte blixten ner utan jag lever vidare. Och då kommer genast frågan, ska vi leva, stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Eller uttryckt på annat sätt, hur ska jag leva vidare när jag väl har fått frid med Gud och fått förlåtelse? Ska då allting rulla på som om ingenting hade hänt, eller är det tänkt att den här förlåtelsen ska få synliga konsekvenser? Jo då, säger Paulus, det är meningen att förlåtelsen ska få en synlig konsekvens. Och för att den konsekvensen ska bli synlig så genomgår man ett dop, säger han. För vad är innebörden i detta dop? Vad har hänt när jag är döpt? Jo, då har jag en valmöjlighet, säger Paulus. Och vi hoppar in i 12:e versen. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Och nu ska vi förstå synden som något levande. Det är summan av andemakter och kötsliga begärelser, kötsliga tendenser. Synden. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er. Ni som ju har återvänt till livet från döden, låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Alltså, säger Paulus, när jag är döpt, då har jag en valmöjlighet som jag inte har om jag inte är döpt. Jag kan ställa mina lemmar i syndens tjänst, det vill säga leva vidare i mina begärelser, eller som Jesaja säger i sitt 53 kapitel, jag kan vandra min egen väg. Men jag kan också ställa mina lemmar i rättfärdighetens tjänst, det vill säga jag kan börja vandra i anden. För då söker jag Guds uppenbarade vilja och följer den. Och när jag vandrar i anden, då står jag inte under lagen utan under nåden. Paulus säger det i Galaterbrevet 5:18. Om ni drivs av anden så står ni inte under lagen utan under nåden. Och dopet ger mig alltså då en valmöjlighet. Den ger mig möjligheten att så att säga börja spränga hus i luften. Därför att dopet är på något sätt en sorts dödsstöt åt köttets begärelser, egentligen åt köttets önskan att vandra på egna vägar. Det ser så tankfulla ut. Låter det knasigt det här, eller vad är det? Och så tar Paulus upp i 7:e kapitlet. Så gör han en liten parentes. Många har missförstått detta sjunde kapitel och sagt att det är ju konstigt att Paulus som har frid med Gud genom Jesus Kristus, han är till och med döpt och allting. Plötsligt står han där och säger att det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Vi måste förstå att det sjunde kapitlet är en parentes. Det Paulus, den fråga Paulus ställer, det är: varför funkar det inte utan dopet? Varför måste det till allt det här nu då? Varför räckte det inte med lagen? Varför kan man inte bara ge lagen till folk och säga att följ den här så blir allting okej? Och då börjar han förklara lagens natur och syndens natur. Sjunde versen. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du skall inte ha begär. Och det brukar vi läsa så här. Att ja, det är klart, jag kan ju inte ha en aning om vad som är synd och vad som inte är synd om jag inte har en lag att titta i. Men det är inte det Paulus säger. Utan han säger så här, att jag hade aldrig kunnat begripa syndens natur. Vad synden är för någonting. Och så börjar han beskriva att synden är i själva verket något levande som finns i mitt väsen. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Lagen är alltså helig och budordet heligt, rättvist och gott. Var det då något gott som blir min död? Nej, inte alls. Det var synden. För att den skulle avslöjas som synd vållade den mig döden genom det som är gott. Så skulle genom budordet synden kunna visa sin fruktansvärda syndighet. Gud ger oss alltså lagen som ett uttryck för hans goda vilja. Gud säger så här skulle det vara. Och då vaknar den levande synden till liv i mitt liv. Och då först kan jag göra den upptäckten att synden, det är inte något passivt, bara utslag av min allmänna okunnighet i moralfrågor eller någonting sånt, utan synden har en tvingande makt. Och den har också kapaciteten att lura mig, att till och med använda bibelordet för att lura mig till synd, säger Paulus. Att synden i mitt liv är en främmande, levande vilja. Det skulle jag aldrig kunnat upptäcka om inte lagen fanns, säger Paulus. Och han förklarar, detta är egentligen en av tankarna med lagen. Gud gav inte lagen för att människorna skulle leva efter den, utan för att människorna skulle upptäcka att synden var något levande som hade tvångsmässigt inflytande i deras liv. Och om denna synden, säger han, lite längre ner. 18 versen. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Där bor den levande synden. Och när jag alltså börjar att överge mitt kötsliga väsen, framför allt annat när jag börjar sträcka mig efter en vandring i and, då överger jag köttets begärelse att vandra på egna vägar. Då börjar det att öppna sig en väg till frihet i mitt liv. Jag måste söka sanningen, säger Jesus. Sanningen om vilka begärelser jag har i mitt liv. Sådana som jag helst vill förklara bort. Du vet, har du någonsin hört en människa som sagt, jag är snål? Jag har aldrig träffat någon som sagt det. Men jag har träffat många som sagt, jag har sinne för ekonomi. Jag förstår mig på penningplaceringar. Jag är sparsam och förtänksam. Vi sätter så vackra etiketter på våra begärelser. Och då finns tvånget kvar. Sanningen ska göra oss fria. Gud får börja skrapa på de där etiketterna så vi får se vad det står in under. Roligt är det inte alla gånger, men det är väldigt effektivt. Och många människor som lever i ett tvång, som de på olika sätt i hemlighet kanske bekänt inför Gud. Och inte bli fria. De har inte lyft på etiketten och sett vad det stod in under. Vad är det för en kötslig begärelse som finns bakom? Detta är själavårdens huvuduppgift, vill jag mena. Därför att det löser ut människor i frihet. Men sen är det också att söka sanningen om vem Gud är. Att se hans kärlek. Förstå hela hans väsen och natur. Det bidrar också till att jag frimodigt vågar lyfta på de här etiketterna. För att om jag har en falsk bild av Gud och tror att han är den elak och straffande och hämndgirig och så här, så vågar jag inte plocka bort de där etiketterna, utan då gör jag som Adam gjorde i lustgården, han sprang och gömde sig. Men den tredje sanningen som jag också måste ta in för att kunna komma ut i ett liv i frihet, det är sanningen om den väg jag personligen ska vandra. Och en människa som värjer sig för någon av dessa sanningar kommer i regel inte ut i frihet. Begärelsen finns i min kötsliga natur, och därför säger Paulus i Galaterbrevet 5:25: de som hör Kristus Jesus till har korsfäst sitt kött till lika med dess lustar och begärelse. Så jag brukar kalla själavård för dödshjälp. Den gamla människan får ha sig några spikar till, och den nya människan blir fri. Och det man då praktiserar är de facto en frigörelse från demonisk betryck. Och frigörelseögonblicket är i regel identiskt med förkrosselseögonblicket. Och det är viktigt att man i själavård lär sig att känna igen förkrosselse. När det plötsligt under samtalet blir alldeles stilla. Man känner ett stort allvar plötsligt finnas där. Man har kanske suttit och utbytt tankar och åsikter och lite grann stretat åt varsitt håll. Plötsligt känner man, nu finns det inga spänningar längre. Plötsligt känner man, jag behöver inte säga någonting. Man ser på den person man talar med. Hur han liksom kopplas bort ur samtalet. Och bara är inför Herren. Många börjar gråta. På olika andra sätt kommer det stora allvaret. Och man vet, nu har jag gjort mitt. Nu gör Herren rest. Nu har den människan öppnat sig för andens tilltal direkt. Och anden kommer att frigöra honom. Jag brukar i själavårdssamtal där detta inträffar, så brukar jag låta det hela mynna ut i bön. Och brukar då alltid påtala Matteus 18:18, vad två kommer överens om att bedja, det ska de få. Därför att i förkrosselseögonblicket, då blir vi alltid överens. Och vi inser också båda att det inte bara är en mellanmänsklig överensstämmelse, utan det är också en överensstämmelse med Guds syn på sak. Och vi kan be i en total överensstämmelse. Den människan som har ett hus får lämna huset och be att få det krossat och tillintetgjort. Får bekänna det. Och sen brukar jag lägga händerna på den personen och befalla de andemakter som jag under samtalets gång förstår har funnits där att försvinna. Det är inte helt nödvändigt, men man behöver heller inte tala om det som andemakt, utan jag brukar istället säga att jag befaller all depression, alla självmordstankar, all ångest, allt självförakt, allt hat, all oförsonlighet, all bitterhet, all grämelse, all självhävdelse och så vidare att försvinna i Jesu namn. När det här började praktiseras, som jag sa förut, Prins och Bärsam och de här, så var det väldigt vanligt att folk sprang omkring och kräktes i papperspåsar och hade alla möjliga konstiga möbelvälkningar och sånt för sig. Men om det finns en förkrosselse i människans liv, händer aldrig detta. Utan befrielsen är bara ett uttryck för att Guds ljuvlighet plötsligt är. Och man kan i såna här sammanhang få se människor gå ifrån skakande ångest till jublande glädje på mindre än en minut. Men djävulen har så att säga inget utrymme. Andemakterna har inget spelrum. De har ingen yttranderätt. Men har rökt ut dem, ätit ut dem, skalat ut dem och berövat dem all makt och allt inflytande genom att man krossade huset som de bodde i.